15 poäng.
Hejsan hej och hallå, det har blivit dags för ännu ett avsnitt av Total Liverpools podd och det var ett tag sedan sist och jag, Andreas Järpe, satte mig ner med Bergqvist och Thomas Nygren. Välkomna!
Tack, tack!
Tack, tack!
Och ett speciellt grattis till dig då, Thomas, som vi nyss hörde som hade tippat rätt poängskörd av de matcher som vi hade spekulerat i förra programmet.
Mm, ja, det, tack, det kändes... Kändes ju bra, speciellt med tanke på att jag hade tippat på en ganska hög poängsumma på de här 7 matcherna. Och det har ju varit en ganska bra månad. Sen så får jag väl ändå krypa till korset och säga att jag tippade lite sämre på hur jag trodde januarifönstret skulle bli. För det har inte varit så stillsamt som jag kanske trodde.
Nej, det har ju varit väldigt aktivt sådant. Och det är någonting vi kommer att prata ganska mycket om. Och det var ju ett tag sedan sist i alla fall vi hade ett sånt här ordinarie program. Vi har ju haft en hel del extra program och då vill jag passa på och pusha lite för två av dem speciellt. Det med, som vi hade med Per Malmqvist stolt inför Everton-matchen. En match som du för övrigt, Thomas, var och såg live. Och det var ett program som inte bara handlade om den matchen utan det var nästan mer historiken mellan de här båda Liverpool-klubbarna. Under mellandagarna så släppte vi ett avsnitt med Tobias Hussein där han var gäst och han pratade bland annat om livet i England och hur det var att tränas under en Manchester United-ikon. Han var nämligen i Sunderland samtidigt som Roy Keane. Båda de här avsnitten tycker jag är väl värda att lyssna på även om de inte är dagsaktuella. Och har du inte redan gjort det så gå in då i poddarkivet och ladda hem dem och lyssna på dem. Väl värt tycker jag. Nog med introduktion. Vad är det som kommer att hända i det här programmet då? Ja, som Liverpool-supporter som Thomas alldeles nyss nämnde så har väl varit omöjligt att missa att transferfönstret är öppet. Och det har varit ett minst sagt spektakulärt sådant. I talande stund så har två långa följetonger äntligen fått sitt slut. Nämligen det att Van Dijk har kommit till Liverpool och Philippe Coutinho har lämnat Liverpool. Och mycket tid kommer säkert att gå åt idag till att prata om just transferfönstret. Det är inte bara transferfönster vi ska prata om. Vi har ju även ett gäng profiler. Var är han nu? Det kommer även bli transferprofiler. Det är ju som sagt vad transferfönster öppet. Och det känns lite dumt att bara ta med en enda person som transferprofil. Utan vi kommer att spekulera lite vilt om flera olika profiler som skulle kunna finna en trevlig hemvist i Liverpool. Vi ska även klämma in en topplista. Även den har en viss anknytning till transferfönstret skulle vi kunna säga. Innan vi går igång på de grejerna så startar vi med hur månaden har varit sedan vi hördes sist. 7 matcher har spelats sedan vi sist hördes och Thomas, hur många poäng är det vi har skrapat ihop sedan dess?
Vi har skrapat ihop 15 poäng på de här 7 matcherna. 15 poäng av 21 möjliga. Och utan att åka på en enda förlust.
Per, nu ska du också få en syl i vädret. Hej och välkommen. Vad tar du med dig av den månaden som har varit december och inledning av januari?
Ja, det är väl framförallt det här med att Liverpool har varit väldigt svårslagna. Det har ju varit några oavgjorda matcher som man kan tycka att laget borde ha vunnit. Men man kan inte få allt i för sig. Men man har varit svårslagna och det har varit många spelare som har presterat på en hög nivå. Och vi har ju inte sett några tendenser på att truppen skulle vara för kort. Alltså bredden har ju varit väldigt bra och rotationen har ju funkat. Oftast i alla fall, så att det är väl det jag tar med mig framför allt.
Finns det någon match du som tycker har varit extra skön att ha fått avklarad? Jag kan ju säga de matcher som har spelats då. Vi är Liverpool-Everton. Liverpool har mött även West Bromwich. Man har mött Bournemouth. Man har mött Arsenal. Man slog Swansea med 5-0 bland annat. Man har även spöat Leicester och Burnley. Finns det någon av de här matcherna, Per, som du känner sticker ut lite extra?
Jag skulle väl egentligen säga att den skönaste matchen var segern mot Everton senast eftersom Van Dijks debut blev avklarad. Det känns som att det är väldigt mycket fokus på det och väldigt stor press på honom. Så att det var ju oerhört skönt att han kunde göra en bra debutmatch och dessutom avgöra.
Ja, det är som lite grann som Pelle är inne på, just det här att vi har utnyttjat truppen, och truppen har visat sig liksom stå sig väldigt bra. Oavsett vilka spelare som har spelat så har vi, liksom, vi har gjort bra matcher och tagit en bra mängd poäng. Sen känner jag också att det är lite starkt ändå just att vi inledde den här perioden med två ganska onödiga kryss. Och att vi kan ta oss in på ett vinnande spår efter det känns ju väldigt viktigt. Och sen tycker jag just de här två sista matcherna mot Leicester och Burnley som vi plockar två uddamålsvinster i känns ju väldigt viktigt, just med tanke på att det var ju alldeles i slutet av den här otroligt hektiska perioden som jul och nyår är i England. Att det var ju flera av lagen runt omkring oss som tappade poäng då, och vi lyckades kriga oss till 6 poäng i två ändå tuffa matcher, för Leicester brukar ju Liverpool ha svårt med. Och Burnley borta har ju alla lag svårt med. Och så var det lite extra fint att få se Klavans avgörande där på tilläggstid borta mot Burnley. En riktig brunkare för att avgöra en riktig brunka match, det måste man ju ändå uppskatta.
Och nu så ligger Liverpool på en fjärde plats. Man har en poäng till godo på Tottenham. Och man har 3 poäng upp till en andra plats där Manchester United huserar. Hur stabilt känns det här?
Jag tycker att det känns bra. Nu är ju klart, får man ju se hur Coutinhos transfer kommer att påverka laget. Men jag skrev en krönika där runt nyår att det kändes ändå som att Liverpool var ett av de lagen som går in i 2018 med bäst känsla av de här topplagen. City har ju avgjort det här redan. Men United känns ju inte riktigt i balans nu med Mourinho ut och vevar i pressen så fort, liksom, så fort han får en chans. I Chelsea runt Conte har också börjat gnällas lite grann. Man har Morata som inte riktigt producerar. Och Arsenal, Özil, Sanchez, man har ingen aning om hur det kommer sluta. Liverpool, någonstans så känns det som att vi vet hur vårt lag kommer se ut. Vi vet som statusen på klubben. Och, jag tycker att det känns klart mer halvfullt än halvtomt, om man får säga så.
Känslan är god. Mycket på grund av det Thomas säger, att de andra topplagarna, med undantaget för Manchester City förstås, de imponerar ju faktiskt inte särskilt mycket. United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, ingen av dem är ju en överjäklig motståndare, så att säga. Så att det känns ju absolut som att om Liverpool inte hamnar i en hysterisk formsvacka så kommer det att bli topp 4 igen.
Det känns ju lite bittert här i efterhand att vi skulle tappa poäng mot Arsenal, för det var ju en match som vi skulle ha vunnit egentligen, och då hade vi i stort sett hakat av dem redan. För man vet ju, de kan ju få en sån här hysterisk formtopp i slutet på säsongen som de brukar kunna få. Samtidigt så känns ju de som, där vet man ju inte alls vad som kommer att hända. Så det är väl kanske, de känns för nästan som att vi börjar haka av ändå ifrån topp 4, även om det hade känts ännu bättre om vi hade 2 poäng mer och de 2 poäng mindre.
Ja, alltså Arsenal, de får ju såna psykologiskt tunga smällar på något vis, i och med att de troligtvis kommer att tappa nyckelspelare till konkurrenter mitt under säsongen. Så att de är ju inte helt ute, men det känns ju som att de inte kommer att kunna konkurrera om topp 4, topp 5.
Och tappa nyckelspelare, det är ju faktiskt någonting som Liverpool har gjort. Coutinho har ju lämnat Liverpool nu till Barcelona. Det är väl någonting som ingen är så där jätteöverraskad över att han gick. Kanske det mest överraskande var att det blev nu i januari. Samtidigt som Van Dijk har kommit. Det har varit ett väldigt händelserikt januarifönster om vi jämför med hur det var förra året. Då det inte hände så där jättemycket i Liverpool-lägret. Hur är känslan när en av Liverpools viktigaste och mest profilstarka spelare lämnat i form av Philippe Coutinho?
Jag tycker väl att det är inte så jobbigt som det kanske borde vara på något vis, eftersom de andra offensiva spelarna har ju varit så pass duktiga. Och dessutom har vi ju varit inne på flera gånger att på det här mittfältet så har ju Coutinho ingen supernaturlig roll. Och ibland har det ju sett bättre ut helhetsmässigt. Jag tänker främst på spelet utan boll när han inte har varit på planen. Så att jag tycker ändå det känns bra. Särskilt i synnerhet med tanke på hur bra spelare, vilken bra spelare Coutinho faktiskt är. Så att nej, det känns inte så tungt som det borde göra.
Ja, när jag är inne på lite grann samma spår, för tidigare när vi har tappat de här stora stjärnorna. När vi tappade Torres, då lämnade han ett stort tomrum efter sig, även om det fylldes av Suarez, så kändes det ändå väldigt bittert när han lämnade. Samma sak när Suárez lämnade. Även om man försökte intala sig att vi skulle kunna bygga vidare på den truppen vi hade då, så var det ju, det var snabbt tydligt att vi inte skulle kunna ersätta honom på så kort varsel. Men nu är ju Coutinho en del av en fungerande offensiv. Han är ju inte vår fungerande offensiv. Så någonstans så känns det som att vi ändå står bättre rustade än vad vi gjort tidigare att tappa en så här stor spelare. Sen är det klart, försvinner ju några saker i vårt spel som vi kommer behöva ersätta på något sätt. Jag tänker främst på distansavsluten till exempel, som Coutinho har varit väldigt duktig på. Även fasta situationer, frisparkar, hörner. Där behöver vi någon kliva fram nu. För vi har ju ändå fått en del gratis poäng på grund av Coutinho, eller tack vare Coutinhos fasta situationer. Sen såklart hans kreativitet är också, det är ju en förlust såklart. Men där har vi en spelare som Lallana som är på väg tillbaka från skada. Och det är Chamberlain som börjar ta för sig. Vi har de där tre där framme som säkert kan skapa en hel del utan Coutinho. Det är klart jag hade velat ha kvar honom i laget. Men jag kände mig inte speciellt nedslagen när han drog iväg till Spanien.
Ska man vara helt ärlig så är det ju Salah som har varit den starkast lysande stjärnan i Liverpool den här säsongen. Det är ju inte Coutinho. Så att det är ju som du säger att han har ju inte varit lagets offensiv på något sätt.
Nu har ju då Coutinho lämnat i ett faktum, och även om hans, inte bortgång, jag letar efter ett annat ord för bortgång.
Han är ju som död.
Frånvaro.
I och med att Coutinho inte längre finns kvar i truppen så har han ju ändå lämnat ett tomrum efter sig. Vi sa att vi inte skulle ha någon direkt transferprofil utan kanske då ägna oss åt lite flera. Vad finns det för potentiella ersättare för att på sätt och vis ersätta det tomrum som ändå Coutinho lämnar efter sig?
Jag tror väl egentligen att Thomas Lemar i Monaco var en spelare som Liverpool jagade förra sommaren i syftet med det var att kunna sälja Coutinho till Barcelona redan då. Så att jag tror väl absolut att han är den spelaren som Klopp helst av allt vill ha in, men sen vill ju Monaco ha lite mer än vad Liverpool vill betala just nu i alla fall, verkar det som. Så att han är väl det absolut hetaste spåret.
Sen så börjar väl gå en hel del rykten om att man ska försöka få hit Keita lite tidigare, och det kan ju också vara ett sätt att ersätta Coutinho. Även om du kanske är en lite annan spelartyp så skulle det ge en, kan jag tycka, bättre balans på mittfältet än vad vi haft med Coutinho som har tagit främst, ja, som främst har fokuserat på offensiven. Häromdagen så stod det ju i sociala medier att det skulle vara väldigt nära att Keita skulle komma, att det var hans sista match som han gjorde nu på lördagen och sånt, men man lär sig ju den hårda vägen under silly season att man inte ska tro så mycket på det man läser. Så vi får väl se om man kommer nu i januari eller om man kommer till sommaren. Men jag kan tänka mig att det är någonting som man försöker få till från Liverpool-håll. För vi har ju ytterligare en där på mittfältet som är ett oskrivet kort i Emre Can. Vi vet ju inte vart han står idag heller riktigt med sina kontraktsfunderingar.
Man kanske inte ska ersätta Coutinho. I den här podden så har vi pratat en del om den defensiva mittfältaren som Klopp vägrar att införskaffa, trots att många röster har höjts att man ska försöka få någon renodlad defensiv mittfältare som Lucas ändå hade innan den här säsongen. Är det kanske något som man ska titta efter för att ersätta Coutinho?
Jag skulle vilja säga att med alla de pengarna som man har fått för Coutinho så behöver inte det ena utesluta det andra. Jag kan absolut se ett behov att få in en poängstark offensiv spelare till nu när Coutinho inte längre finns där eller när han är frånvarande. Men även en defensiv mittfältare skulle ju vara ett bra komplement att få in. Som du säger är ju Lucas inte längre på plats. Vi hade ju dessutom Stewart som i och för sig inte spelade jättemycket men som var en defensivt tänkande mittfältare som man kunde slänga in i slutet av matcherna. Och jag tror ju att det skulle vara skönt för de övriga mittfältarna att veta att det finns en spelare där som tänker defensivt i första hand. Och det var väl också det som Tobias Hisén var inne på lite grann när han var med i podden.
Ja, när vi tittar man på vårt mittfält nu så kan jag också känna att vi behöver fylla på där. För dels har vi ju Henderson som är skadad och har varit skadebenägen under de senaste åren. Vi har Wijnaldum som jag tycker inte har kommit upp i nivå den här säsongen. Vi har Emre Can vars kontrakt går ut och med största sannolikhet kommer att hamna i Italien nästa år. Vi har en James Milner som ja, han kämpar, sliter, men han är ju ingen, kanske, han är inte den kreativa spelaren. Han är inte heller den uttalade defensiva spelaren. Så vi skulle kanske behöva få in lite påfyllning på mittfältet kan jag tycka. Någon typ av defensiv säkring skulle jag också vilja ha på mittfältet för att vi inte ska åka på de här onödiga baklängesmålen.
Hur stor är chansen att något sådant kommer inträffa? För vi fick en lyssnarkommentar till förra avsnittet där frågan handlade lite om den defensiva mittfältaren och att just Jürgen Klopp och Guardiola skulle representera den nya fotbollen. Och då finns det inte plats för en defensiv mittfältare av den gamla skolan. Hur skulle den nya skolans defensiva mittfältare se ut skulle ni säga?
Jag tänker mig att en defensiv mittfältare idag bör nog kanske vara mer spelskickad, alltså kunna driva på ett passningstempo på ett annat sätt än tidigare. Lukas som sagt, han var ju skicklig på att stå i vägen och bryta upp spel och sånt, men han var inte den som satte ett passningstempo i matcherna. Och någon som kan driva på spelet bakifrån skulle såklart vara jättenyttig, samtidigt som man kanske kan vara en sån som bryter upp spel och förstör för motståndarnas anfall. Jag har ju tidigare varit inne på att jag vill att det ska göra lite mer ont att spela mot Liverpool. Och där ser ju Keita ut att kunna fylla en roll i alla fall. För om man har följt honom i år ser man att han blir utvisad och drar på sig kort stup i ett. Och det, utvisad behöver man kanske inte bli varje gång han spelar i Liverpool. Men det är bra om mittfältarna kanske drar på sig lite kort och ser till så att det gör ont att spela mot oss.
Per, har du något förslag på någon spelare som skulle kunna passa i den... Av de kriterier som Thomas precis har nämnt.
Jag tycker att Nsonsi är en väldigt intressant spelare. För han har ju bråkat sig bort i Sevilla nu och är ju tillgänglig. Och han är ju hur färdig som helst. Och är ju en smart, skicklig, stark defensiv mittfältare. Som kan Premier League dessutom. Så att han är väl absolut mitt förslag.
Vi avslutar Coutinho. Just nu. Nu vänder vi snart på bladet och vi avslutar Coutinho med att fråga, vad kommer ni att minnas av Philip Coutinhos tid i Liverpool?
Ja, så jag kommer ju minnas såklart en jätteskicklig fotbollsspelare, och det starkaste minnet kommer nog ändå vara det avgörande målet mot Manchester City när vi jagade ligatiteln, när om det var Kompany i deras försvar som halkade till och inte fick iväg bollen och Coutinho drog in 3-2 efter att vi hade tappat en ledning. Och då fick man ju hoppet om att vi skulle kunna ta den här återvärda ligatiteln. Det är väl kanske det starkaste minnet jag kommer att ha utav Coutinho. Sen så går det inte att komma ifrån att det känns lite bittert just med tanke på uttalandena i samband med kontraktskrivningen där han pratade om att han skulle bli en legend i klubben. Några månader senare så lämnade in en transferansökan. Det är klart jag kommer minnas honom som en väldigt, väldigt bra spelare, men när man ser tillbaka på hans tid i klubben om 15-20 år så tror jag inte att det kommer vara speciellt djupa spår som han har satt.
Jag kommer väl att minnas honom som en spelare som kom ganska väldigt skicklig men oslipad på något vis. Han var ju en slags oslipad diamant när han kom, som förädlades under tiden, och jag tycker ju att han är ett bra exempel på att det kan löna sig att ha tålamod med spelare. Många minnen, jag kommer framförallt ihåg en bortamatch mot Aston Villa av alla lag där han gjorde några väldigt fina assists. Och på något sätt har den fastnat hos mig, jag vet inte varför, det är ju lite märkligt sådär med tanke på allt bra han har gjort. Sen visst, de senaste åren har han ju höjt sig en nivå ytterligare, det är ju också något som man kommer att minnas.
Ja, jag vet, när vi värvade honom, det kändes, jag pratade lite om att det var bortkastade pengar att värva en oslipad brasse i januari när vi behövde offensiv förstärkning. Det kändes ju som att han skulle bli en sån här som hoppade in ibland och försvann i glömska, men det såg man ju ganska snabbt att det fanns någonting i honom som man inte riktigt inte hade fått fram. Ekonomiskt så kan man inte säga annat än att det var en otroligt bra affär som vi gjort i alla fall, och även såklart spelmässigt.
Och en stor del av de pengarna som Coutinho såldes för har man redan, kan man säga, investerat i när man köpte den efterlängtade mittbacken som har pratats om i, ja, vad kan det vara, ett år i alla fall. Virgil van Dijk från Southampton, den transfersagan har äntligen tagit slut och nu har han äntligen hamnat i Liverpool efter, ja, inte 7 svåra år men ett svårt år i alla fall. Vad är era tankar om det nyförvärvet som ändå fick en ganska lyckad debutmatch?
Det är svårt att vara annat än positiv nu när Klopp äntligen får in den här mittbacken som han vill ha. Och Van Dijk har ju alla egenskaper som vi har saknat egentligen i backlinjen. En stor, fysisk, röststark, nickstark spelare. Han bör ju kunna passa väldigt bra in i våran backlinje. Sen så får vi se hur bra det går. Det är ju också en saftig prislapp som han har hängandes på sina axlar nu, och han kommer ju granskas otroligt noga. Vi har ju en match mot Manchester City här ganska snart, och det är ju en tuff första ligamatch för Van Dijk att gå in i, för jag räknar med att han kommer att starta.
Per, vad är det för förväntningar tycker du som man ska ha på Van Dijk?
Jag skulle väl säga så här att laget har ju kollektiva försvarsproblem som är relaterat till många olika faktorer, bland annat mittfältet som vi var inne på tidigare. Men självklart är ju Van Dijk en bättre individuell spelare än de nuvarande mittbackarna, så han kommer ju att höja det på något sätt. Sen om han är så bra att han kan få med sig de andra backarna, exempelvis genom ledaregenskaper, direktiv och sådär, det återstår ju att se. Och också vilken dynamik han, det beror ju på vilken dynamik han får med medspelarna och sådär. Så att det kommer absolut bli bättre, men jag tror inte att hela försvarsspelet kommer att bli otroligt mycket bättre bara av att han kommer in. Sen det här med prislappen, det är också så, om han blir tungan på vågen som gör att Liverpool kommer till Champions League, då har han ju redan betalat av en stor del av den prislappen så att säga. Så att ja, absolut, det kommer bli bättre, men jag tror inte att vi ska hoppas på allt för mycket helhetsmässigt.
Vad är det han kommer att bidra med framförallt?
Han är ju en, som Thomas var inne på, så är han mer av en dominant typ som kan dominera i backlinjen och dominera totalt i luftrummet. Dominera totalt mot en target man i motståndarlaget. Och han är ju också duktig med bollen. Hans slutstyrka är dessutom ett hot på offensiva fasta situationer, så även där kommer han ju att tillföra. Och han har ju också de här ledaregenskaperna som vi som sagt är lite osäkra på hur det kommer att funka i den här omgivningen. Men som på förhand ser väldigt intressant ut. Van Dijk är ju för Klopps Liverpool som Mats Hummels var för Klopps Borussia Dortmund, kan man säga.
Jag tänker just det här luftspelet känns ju otroligt viktigt, för där har vi haft problem i många år egentligen. Sen Hyppie försvann, eftersom ingen av våra målvakter som vi har haft heller har varit speciellt starka på att gå upp på hörnor och sånt och plocka ner bollar, och att få in Van Dijk som kan åtminstone i sin zon se till att bollen försvinner känns ju väldigt skönt. Och förhoppningsvis ska vi slippa åka på de här onödiga målen på frisparkar och hörnor som vi åkt på de senaste åren. Jag lyssnade på intervjun som han gjorde med Carragher, jag tror att det var på Sky, och då pratade han ju också om just det här om att han inte var nöjd med sig själv i en match som inte han gick av planen och han var trött i halsen. Så han är ju en spelare som verkar gilla att ta för sig väldigt mycket i försvaret. Och det tycker jag känns lovande ändå. Jag har inte varit så superövertygad om Van Dijk-värvningen det senaste halvåret. Men ju mer som man läser och hör, nu kanske man också försöker intala sig alla de här sakerna, men ju mer man läser och hör, desto bättre känns det. Och det är ju som Pelle också var inne på, att vi har haft problem mot stora, starka anfallare i många år. Det var ju med en spelare som Grant Holt kunde ju se livsfarlig ut på Anfield mot våra försvarsspelare. Och det liksom har hängt i att vi har inte riktigt kunnat plocka ner de här stora fyrtornen, de här svårspelade starka anfallarna. Så kanske kan Van Dijk se till att det går lättare nu.
Men på det stora hela så är ni nöjda med värvningen av Virgil van Dijk?
Ja.
Ja.
Jag hade egentligen bara ett problem med honom, och det var att han hade sitt förnamn på baksidan av tröjan. Jag är ju en traditionalist som vill att man ska ha efternamnet på ryggen. Men efter lite Twitter-diskussioner, efter forskningar, så kom vi fram till att det är att han har en konflikt med sin pappa som gör att han inte vill ha pappans namn på ryggen, utan han väljer att ha sitt förnamn istället på ryggen. Så då får man väl förlåta det helt enkelt och acceptera honom för den han är.
Ja, jag kan ändå köpa den förklaringen faktiskt. Ja.
Och då får han ett så kallat seal of approval från Thomas. Ja, det är bra det. Om vi då kan, vi lämnar Van Dijk nu för ett litet tag. Vi kommer säkert återkomma till honom. Och även om vi sa att vi skulle lämna Coutinho så kan vi säkert återkomma till honom också under sändningens gång. Det är väl egentligen de två stora. En in, en ut. Men det spekuleras ju fler spelare som ska komma in. Vilka mer realistiska alternativ tror ni kommer in till Liverpool? Är det färdighandlat nu?
Det är alltid lite småknepigt att värva i januari, men det finns ju väldigt många spelare som är intressanta och flera som vi vet att Liverpool är intresserade av. Thomas Lemar har vi ju redan nämnt. Monacos unga stjärna, en av de få unga stjärnorna som de har kvar, ska man väl säga. Han var ju intressant redan förra sommaren och han har ju nämnt som en potentiell ersättare. Sen har ju tidningarna också skrivit om Mahrez, att han skulle kunna vara någon slags backup-alternativ. Han verkar inte vara en prioriterad spelare, men en spelare som man ändå kan komma att försöka värva i slutet av transferfönstret. Lite som Alex Oxlade-Chamberlain förra sommaren. Och vad tycker du om Mahrez, Thomas?
Alltså jag tycker han är ju en bra spelare, Mahrez, absolut. Det jag kan känna är att Leicester har ju kretsat helt kring honom i offensiven. Han har ju varit deras offensiva nyckel. Det vore intressant att se hur han skulle funka i ett lag där han kanske inte har samma ansvar. Inte allting ska gå genom honom. Det är väl det här jag kan känna tveksamhet. Också lite grann kring att han fortfarande är kvar i Leicester. Vi minns ju hur otroligt bra han var det året de vann. Och det känns som att det har gått lite i stå sen dess. Hade han haft samma nivå på sitt spel fortfarande hade han ju inte varit kvar i Leicester idag.
Nej, han har inte varit riktigt lika bra efter guldsäsongen. Samtidigt så har ju motståndarna anpassat sitt spel säkert lite efter Leicester. De har haft lite större respekt för Leicester, eller kanske mycket större respekt till och med. Men han har ju ändå fortsatt leverera poäng, så jag tycker ändå, visst, han kan ju vara intressant. Och det är ju lite sådär som du säger egentligen med både Mahrez och Lemar, att de har ju spelat mycket på kanten, men jag tror ju ändå att Klopps tanke är att använda dem centralt om de kommer. Precis som Coutinho, han var ju också en del på kanten och kom in mer centralt i banan. Och det finns ju fler spelare som skulle kunna vara intressanta. Vi vet ju Dortmunds unga amerikan Pulisic är ju också en spelare som ofta nämnts. Framförallt för i sommar då. Men han är ju också ett hett alternativ hos Klopp, förmodar vi.
Vad är det för spelare, typ av spelare?
Ja, det är ju en liten, väldigt teknisk, kvick, offensiv mittfältare eller yttermittfältare. Han kanske inte riktigt är mogen att spela centralt än. Han är ju bara 19 år, så att det är ju mer en långsiktig värvning. Lite som Coutinho när han värvades. Medan en sån som Mahrez är ju en väldigt färdig spelare som har levererat i flera år och har ju en stor erfarenhet och är ju inne i sina bästa år just nu. Sen finns det ju alltid liksom en hel uppsjö av spelare som ser intressanta ut. Jag tycker att Mr. Q i Spartak Moskva, han såg ju väldigt intressant ut i Champions League om han var en poängspelare, alltså Quincy Promes. Och sen har vi ju Martins i Sporting Lissabon som alltid ryktas till större klubbar. Vi har ju ett koppel i PSG med de här Lucas Moura och Pastore som är bra spelare som spelar alldeles för lite men som säkert har väldigt hög lön. Sen sitter ju en sån som Mesut Özil. Jag tycker ändå han är en liten bubblare någonstans för hans kontrakt går ju också ut efter säsongen. Och Klopp har ju tidigare berömt honom väldigt mycket och har säkert väldigt höga tankar om honom. Så att, och jag tror att det kan hända mycket grejer.
Ja, jag tänker det beror ju också lite grann på vad som händer med de här spelarna bakom våran offensiva trio. För vi kommer kanske in på Sturridge senare, men dels hans skador och sen behöver han nu få speltid om han ska ha en chans att vara med i VM i sommar. Så gissningsvis kommer väl han vilja flytta på sig. Skulle han också försvinna, där är vi helt plötsligt ganska tunnsådda bakom den här offensiva trion. Då har vi ju bara Solank och han har ju visat i de matcherna han spelar att han kanske inte är riktigt redo att starta, tycker jag. Så vi kanske behöver fylla på med ytterligare något offensivt kort och det är ju frågan om vi får loss om vi får loss Lemar eller om det ska bli en Mahrez kanske. Jag tror inte att det kommer dyka upp så många oväntade namn, utan det kommer nog vara något av de här namnen som vi hört florera en längre tid. Klopp brukar ju vara väldigt mån om att få loss precis rätt spelare. Så det ska bli väldigt intressant att se vad som händer kommande veckorna, för jag trodde att det här skulle bli ett jättelugnt fönster. Det har ju varit så under Klopp tidigare. Det här är ju långt ifrån det här januaret då vi lånade in Steven Caulker.
Liverpool har ju även ett gäng utlånade spelare. Vi pratade, Ryan Kent gjorde ju en bra försäsong och vi pratade om att han skulle få riktig chans i Liverpools A-lag. Han blev utlånad till Tyskland och har gått sig sådär. Kan vi få en lite låneuppdatering på de intressanta lånespelarna?
Ja, vi har ju tittat lite grann på de spelarna som var utlånade som har gjort något väsen av sig, kan man säga. Vi har ju några yngre spelare också som har varit ute som kanske inte har märkt speciellt mycket. Men om vi börjar med Ryan Kent så blev han utlånad till Tyskland när den här säsongen började. Och där har det ju inte blivit någon större succé. Nu på slutet har det knappt blivit någon speltid alls. Så han kommer tillbaka till Liverpool nu i januari. Och är redan utlånad till Bristol City, om jag minns rätt. Så nu blir han en av de här spelarna som får de här målgiffarna som Bristol City alltid brukar få ut på Twitter i samband med att de lyckas få in bollen i mål. Så vi får väl se om Kent kan göra något bättre i Championship. Men jag vet inte, en spelare som inte kan göra någonting egentligen i tyska ligan känns ju lite... Jag hade hoppats se mer av honom, för jag tyckte ändå han såg lovande ut på försäsongen. Men om han blir släppt tillbaka redan nu så kanske det... Då kanske det inte kommer bli något stort namn av Ryan Kent. Jag vet inte hur du känner, Pelle.
Nej, det är ju... Hans karriär står ju och väger lite, kan man säga. Lite i limbo och sådär. Han måste ju göra bra ifrån sig i Bristol för att det ska kunna bli något där i känslan nu.
En annan spelare vars karriär är lite i, som du säger, i limbo, som också även han huserar i Tyskland, är ju anfallaren Divock Origi. Hur har det gått för honom?
Ja, Origi är ett ganska intressant namn. Han har ju gjort, om man ser det, 4 mål på de 16 matcherna han har spelat. Han har gjort det ganska bra i Wolfsburg. Och de har ju varit intresserade av att köpa loss honom, som jag har förstått det. Men nu har han gått mållös sen i början av november nu. Så det verkar gå lite trögt med produktionen för honom. Och det är väl någonting som man kan... Det är väl där man kan sätta frågetecknet för Origi. För han har ju många egenskaper som är bra. Han är stark, snabb, hyfsat teknisk, men kanske lite trubbig. För 6-7 år sedan när Liverpool bara hade Torres hade han varit en perfekt spelare att ha i truppen. Men idag känns det kanske mer tveksamt om det kan finnas en roll för Rigi. Då kommer vi nog behöva en bättre spelare än vad han verkar bli. Så vi får se hur det går under andra halvan av säsongen. Men 4 mål på 16 matcher är väl okej. Men det är väl kanske ingenting som får Klopp att vilja dra tillbaka honom i januari.
Nej, det är ju kul att du säger det där. Att han hade varit bra bakom Torres. Så man tänker ju lite sådär, drar en parallell mellan honom och N'Gog, så är ju Origi en mycket bättre spelare. Det är ju lite lätt att glömma bort att Origi är ju ändå bara 22 år fortfarande. Så att han är ju ganska ung. Och jag tror väl kanske inte heller att han kommer bli den här världsspelaren som vi hoppades. Men det går ju absolut att se ett scenario där Sturridge säljs i januari. Wolfsburg inte är så där supernöjda och han hamnar i Liverpool resten av säsongen som Sturridge ersättare. Det känns ju inte jättelångt bort, skulle jag säga.
Ja, nej, det är just det med målproduktionen som jag känner runt honom. För man tittade på hans statistik i belgiska landslaget så var det också han hade spelat ganska mycket men inte gjort speciellt många mål. Och det är ju trots allt, spelar man längst upp i planen som han gör, då behöver man ju producera. Så kan han slipa på den biten så kan det ju bli intressant framöver. Och som du säger, Sturridge kommer ju behöva flytta på sig snart. Hans karriär går ju lite grann i stå. Så som backup-spelare kanske han kan bli aktuell ändå, Origi. Vi får se framöver. Men en okej period i Wolfsburg får man väl ändå säga hittills. Vi har ju ytterligare en spelare som är ute på lån som har skött det ganska bra i Fulham. Det var Cheji Oyo som efter att ha kommit tillbaka från en skada där i oktober-november har spelat väldigt, väldigt bra. Så han spelar högerytter i Fulham och gjort 4 mål och 2 assist på de 15 matcherna som han har gjort. Han har spelat ganska flitigt nu under jul och gjort det bra. Så där har vi väl ett lån som ser intressant ut. Det är ju bra för honom just att få spela championship-fotboll, A-lagsfotboll på ändå en hög nivå i England. Så det ska bli spännande att se hans andra halva av säsongen om man kan fortsätta utvecklas och kanske komma tillbaka som en spelare som kan vara aktuell för Liverpool nästa säsong. Han är ju fortfarande väldigt ung såklart, men det är ofta som man lånar ut de unga spelarna till championship och de inte riktigt producerar, men det har ju Oyo visat att han kan.
Finns det några fler utlånade spelare som du tycker är värda att uppmärksamma, Thomas?
Vi har ju den här brassen Allan som vi pratat om tidigare som numera huserar i Apollon Limassol. Och på de 10 matcherna som han har spelat så har det varken blivit något mål eller någon assist. Så där vi pratade väl lite grann tidigare om att han hade nedåtgående spiral i både i klubban han lånats ut till och till sina prestationer. Och där tror jag nog att vi får nog räkna med att det kommer bli något arbetstillstånd och någon speltid i Liverpool. För kan han inte göra några poäng i cypriotiska ligan så blir det svårt att göra det i Premier League. Sen ska också Randall ha gjort det bra i Hearts i skotska ligan. Men det är väl kanske också den nivån som han ska vara på. Han är ju inte den här moderna ytterbacken direkt.
Om vi då tittar på de spelarna som finns i Liverpool nu, det är ju januari, det riktas ju ut med spelare som kanske skulle må bra av en utlåning. Finns det några spelare som tycker skulle tjäna på att bli utlånade istället för att vara kvar i klubben under det här halvåret?
Det finns ju egentligen ett helt koppel med spelare som man gärna skulle säga lånas ut. Flanagan, han spelar ju inte fotboll längre. Han verkar ju mer syssla med dumheter på fritiden. Han är ju en spelare som man helst skulle vilja skeppa permanent i för sig. Men utlåning är väl det mest realistiska. Markovic, hans karriär håller ju på att förstöras totalt. Nu känns det som han var ju en het spelare innan han kom till Liverpool. Och han måste ju självklart lånas ut. Sen har vi ju många unga spelare som till exempel Woodburn, Wilson, Ejaria och kanske framförallt Grujic. Grujic är ju en spelare som jag är övertygad om håller Premier League-klass. Som bör spela i Premier League men som uppenbarligen inte gör det just nu eftersom han inte platsar i Liverpool. Så att han är ju absolut en spelare som vi nog borde få se lånas ut.
Ja, jag tycker det är synd att inte han har fått fler chanser. Sen så får man väl anta att det beror på att han inte visar tillräckligt mycket på träningar och andra chanser som han har fått. Men jag pratade innan om att han skulle vara en perfekt inhoppare. Just att han är bra på att nosa upp målchanser, ganska stark på huvudet, bra att lyfta in bollar på. Men han har ju inte fått alls mycket speltid i Premier League och där behöver vi ju låna ut honom och se till så att han får spela A-lagsfotboll. Det pratades lite grann om Huddersfield nu i början på januari och det vore väl en bra lösning för honom, för där skulle han ju säkerligen få spela ganska mycket och det behöver han ju. Samma sak gäller ju Danny Ward, att sitta som tredje målvakt, det bromsar ju snarare upp hans utveckling än gynnar honom. Han är ju ändå i den åldern att han behöver spela. Sen så är det svårt att bli utlånad som första målvakt i ett Premier League-lag, men någonstans i Championship så måste det finnas lag som behöver en bra första målvakt. Så de två hoppas jag verkligen att de får chans att få speltid. Sen Markovic, hela den spelaren är ju en gåta som kom så pass uppskriven och dyr till klubben och sen nu bara fallit i glömska i stort sett. Han gjorde ändå hyfsat bra när han var utlånad förra säsongen. Så jag hoppas att det kommer någon klubb och lånar honom nu också så att vi kanske kan få någon slant för honom i sommar, för någon Liverpool-spelare kommer han ju aldrig att bli.
Nej, han är ju så bortglömd så att när vi pratar inför det här programmet vad vi skulle ha med så funderar vi på med honom i den här punkten, var är han nu? Så bortglömd är väl det man kan säga och han är fortfarande kvar i Liverpool.
Ja, jag tänkte, det måste ju finnas någon typ av attitydproblem hos Markovic som inte har kommit ut till i media, för han sitter ju inte ens på bänken, han spelar ju knappt en sekund på försäsongen. Det måste ju vara någonting som inte klickar mellan honom och Klopp.
Jag kan tänka mig att eftersom han var ganska dyr när han kom, så kanske han har en relativt hög lön. Och klubben kanske ger honom mindre speltid på försäsongen och sådär, just för att man verkligen försöker tvinga ut honom, samtidigt som klubbar som är intresserade av honom kanske inte vill betala den lönen han har. Så jag kan tänka mig att det handlar mycket om det.
Innan vi lämnar alla potentiella kandidater till var är han nu? Oj, är han här nu? Så bara fritt, vad tror ni mer kommer hända nu när transferfönstret stänger? Ser ni någon spelare som kommer att försvinna? Ser ni någon spelare som kommer in? Vill ni att någon försvinner? Vill ni att någon kommer in?
Ut tror jag att det kommer vara några lån. Jag tror inte att vi kommer sälja Sturridge. Och sen så tror jag inte att det kommer komma in någonting mer.
Jag tror att man kommer att hitta någon mittfältare, någon stark offensiv spelare som man tar in för ganska stora pengar. Och det är ju ganska konstigt att man säger det nu, för det borde man ju givetvis ha löst redan innan man sålde Coutinho. Så att jag tror att det kommer att hända någonting. Det är min känsla i alla fall. Sen kan min känsla ha fel. Den har det ganska ofta. Så vi får väl se.
Ja, vi vet ju att min känsla brukar ofta ha rätt. Så då vet
jag. Ja, det där med tipsen och där. Jag tänkte mer även en blind höna. Sådär. Men, ja.
Och med det så kan vi passa på att lämna transferfönstret. Vi kommer nog att återkomma till det även i nästa avsnitt och då se tillbaka på det, och även med den gäst som vi kommer ha längre fram, och ja, vem det är så får du veta i slutet av programmet. Och så går vi vidare i det här programmet till det jag hintat om redan. Var är han nu? Och vem är det som vi undrar var han är nu?
Den här gången är det Christian Ziege, som numera har hunnit bli 45 år. Tiden går snabbt. Han är ju ursprungligen från Västberlin, där han spektakulärt nog växte upp nära Berlinmuren och spelade ofta fotboll mot själva muren när han växte upp under 70- och 80-talet. Och ni som kan backa bandet lite kommer ihåg att för 20 år sedan var ju Christian Ziege glödhet i landslaget och Bayern München. Och då tackade han nej till Barcelona, Juventus, Atletico Madrid och Newcastle för att flytta till AC Milan. Och Ziege, som spelade vänsterback, han hade lite knepigt i Milan. Dels var språket sådär, italienskan, folk fick översätta till höger och vänster. Och dels hade de ju redan en hygglig vänsterback i Paolo Maldini. I alla fall så blev det en väldigt kort sejour i Milan. Efter det så hamnade han i Middlesbrough via Brian Robson. Och det var ju också, ska man säga, under en period där Middlesbrough hade profilstarka spelare under några år där. De hade ju Ravanelli, Juninho, Christian Ziege var ju också en spektakulär värvning. Alla var inte där samtidigt, men det var ändå under en epok där Middlesbrough hade stora namn. Men det blev bara en säsong i Middlesbrough innan Liverpool köpte honom för 5,5 miljoner pund. Och det var ju en väldigt spektakulär övergång, för att Liverpool aktiverade klausulen på 5,5 miljoner pund. Och det var en hemlig klausul. Och Middlesbrough påstod ju att de hade haft bud på 8 miljoner pund från klubbar som naturligtvis inte kände till klausulen. Och de var ju jättearga över att Liverpool kände till den här klausulen. Och de anmälde både Liverpool och Ziege till FA, alltså Engelska fotbollsförbundet. Man blev bötfällda helt enkelt för det här tapping up, som det heter på engelska. Alltså otillåten kontakt mellan en klubb och en spelare som är kontrakterad med en annan klubb, så att säga. Och det här påminner ju lite om förra sommaren när Van Dijk. Det var ju en liknande situation där Southampton till slut la ner sina anklagelser. Hur som helst, Ziege i Liverpool, det blev ju bara en säsong. Så det var ju absolut ingen succé. Det var säsongen 2000-2001. Han har senare sagt att det var ett dåligt drag av honom att gå till Liverpool och att Houllier aldrig pratade med honom. Så han hade ju ingen bra relation med Houllier, men laget var ju framgångsrikt den här säsongen. Man vann ju FA-cupen, Liga-cupen och kvalificerade sig till Champions League. Så att det var ju intressant. Det var ju absolut en bra säsong för Liverpool. När han lämnade Liverpool så gjorde han 3 säsonger i Tottenham. Och det gick initialt bra under Glenn Hoddle. De spelade offensiv fotboll och sådär och han trivdes bra. Men sen som vanligt i Tottenham, i alla fall förr i tiden, så sparkade sig tränare till höger och vänster. Och han blev väldigt skadedrabbad själv. Så efter 3 säsonger i Tottenham lämnade han. Och då hamnade han i Borussia Mönchengladbach. Där var han tyvärr mest skadad. Och tvingades ju lägga av lite i förtid skulle man kunna säga. Men som spelare hade han ju ändå en gedigen meritlista. Hans höjdpunkt var ju självfallet EM-guldet 96. Där han gjorde mål i första matchen och även slog inlägget som Bierhoff kvitterade på. Han var ju även med när Tyskland tog VM-silvret 2002. Och han har ju vunnit ligan i Tyskland, han har ju vunnit Serie A, han har ju vunnit FA-cupen. UEFA-cupen 2 gånger och sådär. Så att som spelare, en väldigt bra karriär. Och efter spelarkarriären har han haft olika ledarroller inom Borussia Mönchengladbach. Han har varit huvudtränare för flera tyska ungdomslandslag. Han har provat på tyska klubblag i lägre serier, tränat, och det har inte gått så där jättebra, även en sejour i Spanien. Och nu är han faktiskt i ingenting mindre än högsta ligan i Thailand, i en klubb som heter Ratchaburi Mitrpol. Oklart om uttalet är korrekt. Och han tog över den 27 december förra året, så att det var väldigt nyligen. Och det här laget kallas tydligen för The Dragons.
Och får möta den gamle bekant igen, Florencina Mapongol, som även han då huserar i Thailand. Ytterligare en tränare. Hur minns ni Christian Sieger och hans korta tid i Liverpool?
Jag minns mest mina förväntningar på värvningen, för det var ju det här med vänsterbackspositionen har ju alltid varit en akilleshäl för Liverpool. Det här var ju ett sådär försök att lösa den positionen, och jag minns ju såklart honom från tyska landslaget, även spelat sådana här managerspel där han hade varit bra, så jag tyckte ju att det här var en kanonvärvning när han kom. Men den slog ju inte så väl ut, Christian Sieger i Liverpool.
Ja, alltså jag kommer framförallt ihåg honom från landslaget. Jag kommer även ihåg det här VM 2002 när han hade en hysteriskt ful frisyr. Och det är ju lite som han säger själv i intervjuer nu, att han kom ju undan lite med det eftersom Ronaldo hade en ännu fulare frisyr. Om ni kommer ihåg det. De möttes ju i finalen där.
Ja, det var då han hade den där trekanten längst fram, Ronaldo. Eller trekant, någon konstig lugg frisyr.
Ja, det såg ut som liksom någon som aldrig någonsin hade försökt klippa en person. Hade fått fria tyglar på honom eller någonting. Det såg jättekonstigt ut. Så att, nej, men det var ju egentligen var det helt otroligt att han inte lyckades i Liverpool, med tanke på att det var tyska landslagets vänsterback, och det var ju ett otroligt starkt landslag då.
Och vi får väl passa på att önska honom lycka till i framtiden i den thailändska ligan. Och så lämnar vi det förflutna bakom oss.
Vi kanske inte ska lämna helt det förflutna, tänker jag, för det är ju, vi är ju halvvägs in i ligan i Slovenien nu. Och Olympia Ljubljana åkte ju på en tung förlust alldeles innan pausen som man har där under jul, nyår i alla fall. Så Bishkans Ljubljana ligger nu 3 poäng bakom Maribor i toppstriden, men halva säsongen är ju kvar och de har 2 matcher kvar att spela mot Maribor, för man möts ju 4 gånger i Slovenien. Man har dessutom lyckats slagit ut Maribor ur den slovenska kuppen. Så det finns väl ändå en god chans att Bishkan får lyfta åtminstone en buckla innan den här säsongen är slut. Men det återkommer vi säkert till längre fram under säsongen.
Ja, och lite skraj blir man ju, för varje förlust är ju ändå en risk att få sparken i den där klubben. Det finns ju liksom inget tålamod överhuvudtaget för tränarna. Så att han får passa sig för att torska nästa match. Så nu kan han lägga pyrt till.
Ja, man hoppas att de har legat i hårt med träningen nu under uppehållet. Så att de kommer tillbaka med lite bättre vind i segern än de avslutade med. Det var ju så att en 1-0-förlust där mot ett av mittenlagen. Och det hade man väl kanske inte räknat med. Jag kollade faktiskt lite igen hur det hade gått för Harry Kewell också i Crawley Town. Den sessionen blir nog inte så jättelång. De låg strax ovanför bottenstriden där i... om det är League One eller League Two som de spelade i, så... Harry Kewell kommer nog kanske inte att lyfta någon buckla i år i alla fall.
Då har vi gjort rätt som har valt att fokusera vår uppmärksamhet och följa upp Igor Biskan och den slovenska ligan. Vem vet, det kanske blir Ljubljana som spelar mot Liverpool i Champions League nästa säsong och inte Maribor. Vi går vidare i alla fall. Tack så mycket för uppdateringen av Igor Biskan, Thomas. Och så tittar vi på den framtida månaden som kommer. Det kommer att spelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken ligamatcher fram till den 11 februari. Och då räknar jag med den matchen som kommer att spelas. Vi spelar in det här, nu är klockan, det är söndag. Det är med ett par timmar så ska Liverpool möta Manchester City och förhoppningsvis revanschera sig från förra matchen de här lagen emellan. Då det inte gick så där jättebra för Liverpool. Vi kommer inte prata så mycket om den matchen, därför att när du lyssnar på det här så kommer matchen troligtvis att redan ha spelats. Men de övriga matcherna som är mot Swansea på bortaplan, Huddersfield, även det på bortaplan, Tottenham hemmaplan och Southampton på bortaplan. Och sen så var det någon cupmatch där mot West Bromwich på hemmaplan där insprängt emellan. Matchprogrammet som kommer då i januari och början av februari. Vad är era tankar om det?
Vi har ju en riktig nyckelmatch där mot Tottenham. Det är ju såklart, just där i kampen runt Champions League-platserna så blir de inbördesmötena jätteviktiga. Och nu har ju vi revansch att kräva mot Tottenham efter fadäsen senast som vi ställdes mot dem. Så det är ju det är ju klart den matchen som sticker ut lite grann om man kollar på spelschemat nu. Sen så får man ju komma ihåg att de här bortamatcherna mot lagen i mitten på undre halvan, de poängen är ju värda lika mycket såklart. Så ja, det är en tuff månad framöver. Svåra hemmamatcher och tuffa bortamatcher. Så det ska bli väldigt, ja, det ska bli väldigt spännande att se hur det går. För skulle vi komma in i en dålig period nu, då kan jag garantera att det kommer pratas väldigt mycket om Coutinho när vi kommer in i februari.
Ja, jag tycker att spelschemat ser ju ändå överkomligt ut. Visst, svåra bortamatcher, men Swansea och Huddersfield är ju inte direkt de svåraste bortamatcherna i ligan. Och jag ser ju fram emot det, hoppas verkligen att Mané kan höja sig, för Mané har ju inte varit särskilt bra den senaste månaden, och hans kvaliteter kommer att behövas än mer nu när Coutinho inte längre finns på plats.
Ja, jag håller med om Mané. Han har ju gjort några poäng på slutet, men spelmässigt så har det inte riktigt klickat för honom. Och jag tycker man kan säga samma sak om Wijnaldum. Jag var inne på honom lite tidigare. Han avslutade ju förra säsongen jättebra. Men den här säsongen så har han knappt märkt de matcherna han har spelat. Han är också en sån som behöver kliva fram för att vi ska få igång ett driv på mittfältet. Så det vore skönt om det är några som kanske kliver fram lite extra nu när Coutinho försvunnit. Sen så har vi ju Lallana tillbaka från skada som inte har spelat på hela säsongen i stort sett. Så det ska bli intressant att se vad han kommer in i för form nu när, för nu kommer ju han att få börja spela matcher på allvar.
Finns det några andra spelare som ni har förväntningar och känner för? Det blir väl riktiga elddop då för nyförvärvet Van Dijk. Han kommer inom kort få möta sin gamla klubb. Hur tror ni han kommer att tas emot?
Det blir nog ingen hyllning i alla fall, kan vi nog slå fast.
Samtidigt så, jag menar, publiken där kan ju lika gärna bua hela matchen, för att nästan alla i Liverpool har ju spelat i Southampton, känns det som. Så att istället för att bua ut enskilda spelare så skulle väl det vara enklast för dem. Men visst, han kommer ju bli hårt mottaget där, som han ska, tycker jag, bli. Det är inget konstigt med det, jag tycker det hör till.
Absolut, för jag menar, jag störde mig lite grann på sättet som Coutinho lämnar Liverpool på, och Van Dijk har ju betett sig på samma sätt emot Southampton som Coutinho har gjort mot oss, så det vore ju konstigt om de välkomnade honom tillbaka med öppna armar när han är på återbesök i februari.
Ja, absolut. Sen är ju en skillnad där att Coutinho har ju varit jättebra för Liverpool den här säsongen. Han har ju ändå bitit ihop och gjort ett väldigt bra jobb. Van Dijk har ju inte varit alls lika bra den här säsongen som han var förra säsongen. Så att det är ju också en ännu större anledning så att säga för att man behöver ut honom.
Ja, nej, det har ju känts som att Van Dijk har varit här i tankarna ända sedan augusti. Även om Coutinho säkert har varit i Barcelona i tankarna sedan augusti också, så har det inte märkts på planen. Det måste man ändå uppskatta honom för.
Det är fascinerande att han har kunnat leverera ändå, måste man ju säga.
Och hur Liverpool kommer klara månaden utan då Coutinho och med Van Dijk får vi veta nästa gång vi är tillbaka. Men innan vi lämnar det här översikten av de kommande matcherna, så vill jag be er komma med någon form av förutsägelse hur det kommer att gå i stora drag. Det viktiga är inte matcherna, det viktiga är poängen. Hur många poäng kommer Liverpool att skrapa med sig av de här totalt, ja vad blir det, 3, 6, 15 poäng? Hur många? Per, vi kan börja med dig så får Thomas, som ändå har lite tryck på sig nu, fundera lite extra. Per, hur många poäng av 15 tror du Liverpool tar under i januari månad?
Bra. 12 tror jag, och det är ju en väldigt positiv profetia, men det är min känsla att det kommer att gå bra det här.
Ja, jag tror jag dämpar förväntningarna lite och säger 10 poäng. Jag tror att vi kommer åka på någon förlust av de här matcherna, och så kanske kommer tappa till ett kryss i ytterligare någon. Sen så tror och hoppas jag också att vi tar oss vidare i FA-cupen, för West Brom hemma, där känns det som en helt okej lottning.
Och med det då så lämnar vi framtiden, och sen så börjar på att strax knyta säcken för den här gången. Men innan dess så avslutar vi då med topplistan. Vi har ju en topp 5-lista, och den är på sätt och vis ganska aktuell. Vad är den här avsnittets topp 5-lista?
Den här gången så kommer vi att titta på de 5 bästa värvningarna som Liverpool har gjort under ett januarifönster. Så vi har tittat lite grann på vilka spelare som har kommit in i januari för Liverpool under den här Premier League-eran. Och det man kan säga är väl att Liverpool har varit ganska bra på att värva i januari. Det är var det många lyckade spelare ändå som vi har fått placera utanför listan. En spelare som Arbeloa får inte plats. En ändå relativt lyckad värvning som Martin Skrtel får inte plats. Sen har vi såklart också fått sålla bort namn som Andy Carroll, som kanske inte var så lyckad, Stephen Coker som inte var så lyckad, men vi har fått ihop en stark topp 5-lista.
Och på plats nummer 5 hittar vi då?
På plats nummer 5 så har vi satt den danske mittbacken Daniel Agger, som kom till oss under januari månad. Det var ju en sån här spelare som man såg som en riktigt framtida stor mittback. Och han, i sina bästa stunder så höll han ju absolut högsta klass. Men där var det ju skadorna som satte käppar i hjulen. Han älskar ju Liverpool. Det har ju varit väldigt tydligt både under och efter hans karriär. När han har tatuerat in YNWA på knogarna. Och det har även framkommit att han tackade nej till Barcelona under den tiden han var i Liverpool. Så det här var ju en spelare som älskade klubben och som var väldigt uppskattad av fansen. Även om man kanske inte kom upp i den här absoluta toppnivån som vi hade hoppats.
Och på plats nummer 4?
På plats nummer 4 så har vi en spelare som är kvar idag. Som vi har diskuterat om det kanske börjar bli dags för honom att lämna. Men där har vi Daniel Sturridge som också kom i under ett januarifönster. Och att han hamnar på 4:e plats säger ju en hel del om vilken stark lista det här ändå kommer att bli, för han har ju varit en succé sedan han kom till oss från Chelsea. Något annat kan man ju inte säga.
Plats nummer 3?
Plats nummer 3 så är en spelare som vi pratade om i förra avsnittet med Tobias Hussein. Det är Javier Mascherano som också kom till klubben i januari. En spelare som var otroligt nyttig för som defensiv mittfältare. En del av det som man pratade om som världens bästa mittfält under en period. Han har inte blivit riktigt ersatt sedan han lämnade, kan jag tycka. Där har vi en spelare som skulle kunna göra stor nytta i klubben fortfarande, tror jag.
På plats nummer 2?
Ja, vi har ju haft en med våra mått med ett otroligt het debatt om vem som ska bli tvåa, vem som ska bli etta på den här listan. För det är ju två av de senaste årens, det senaste decenniets absolut bästa spelare har ju kommit till Liverpool under januari. Och den som vi har satt på andra plats har precis lämnat. Och det är ju Philippe Coutinho som har... Han har ju varit hos oss i 5 år och gjort det väldigt, väldigt bra. Har varit tungan på vågen i många matcher. Kanske inte lett till några titlar, men ändå tagit oss till Champions League och tagit oss till en ny nivå i offensiven. Dessutom så får man ju säga att det är en jäkla bra ekonomisk vinst som vi gör. Så köpte honom ändå hyfsat billigt ifrån Inter och säljer honom för 1,5 miljarder till Barcelona. Fast det räcker inte för att vinna den här listan.
Vem, jag måste ju fråga, vem av er var det som fick ge sig?
Jag hade faktiskt Coutinho som etta från början. Men sen så kom Pelle med lite klokskaper och då gick jag med på att ändra mig.
Och då, vem var det som lyckades, vilken spelare var det Pelle lyckades övertyga dig om?
Vi har på första plats att Luis Suarez. Och det är ju kanske den bästa spelaren Liverpool har haft under 2000-talet sett till högsta nivån. När vi var på väg mot titeln där för några år sedan så var ju han helt otroligt duktig. Det var när han gick till Barcelona, det var ju inte någonting som vi klarade av att ersätta. När han kom där efter att Torres lämnade, så det var ju Carroll som var som den värvningen som man pratade om. Man fortsatte ju prata om Carroll också, men då pratar man ju bara om hur han kunde bli en sån flopp. Suarez, han gjorde väl mål från start egentligen och fortsatte på den vägen. Och det sista året som han spelade åt oss, det var sjukt imponerande spel.
Ja, han vann ju både skytteligan och assistligan utan att ta straffar. Och det är ju helt otroligt.
Det var väl halvvägs in i säsongen där som han fortfarande gjort fler mål än hälften av ligan i stort sett. Han hade ju en period han hade gjort fler mål än Tottenham. Och det säger ju ändå någonting om den här lilla galningens högsta nivå. Det är ju synd att han hade de här snedstegen på vägen som gjorde att det var lite svårare att uppskatta honom för hur otroligt bra han var.
Jag tyckte det var ännu lättare att uppskatta honom då, för då visade det att han inte var perfekt på något vis. Han var liksom en vanlig person.
Ja, han är perfekt. Lite perfekt var han inte. Sådär.
Det var alltså de bästa januari-transferna in i alla fall till Liverpool. Luis Suarez toppade den listan och med det så börjar det bli dags att runda av för idag. Det var i alla fall vad vi hade att bjuda på. Men håll utkik på hemsidan totalliverpool.com. Inte då bara för nyheter och krönikor och så som de här båda herrarna, Thomas och Per, bidrar till hemsidan. Det kommer även fler extra program till den här podden. Efter transferfönstret har stängts där någonstans så ska vi prata med Aftonbladets fotbollsreporter Frida Fagerlund och vad hon har att säga. Och om du som lyssnar har några förslag på vad vi kan fråga henne bland annat och några andra frågor till Per och Thomas, så kan ni jättegärna droppa ett meddelande på Total Liverpools poddavdelning där du går och kommentera podden. Annars, Per, Thomas, vad har ni planerat under den närmaste tiden?
Oj, ja, nu börjar man ju främst planera på hur man ska ladda för eftermiddagens match. Men jag ska försöka hinna med lite korpinnebandy innan också, tänkte jag. Så annars är det väl, rullar det på som vanligt nu när jullovet är över. Så är det jobb under veckorna och fotboll att hitta på helgerna. Så nu så rullar det på.
Jag hörde, du Per också ska träna lite nu här innan matchen mot Manchester City.
Oh, precis, jag ska hjälpa till och bära lite grejer och sådär. Så att det blir en fullspäckad dag. Jag har varit igång nu på morgonen och nu kör vi podden. Sen blir det hjälpa till med flytt och sen blir det Manchester City och sen blir det säkert något ikväll också.
Sen blir det fyra ikväll.
Ja, precis. Så att väldigt mycket grejer, men det är bara bra. Det är så det ska vara.
Kommer du sova som en liten sälunge sen ikväll vid 7:30, 8:00 någon gång?
Ja, jo, risken finns.
Och med det då så tackar jag Andreas Hjärpe för mig. Och jag tackar även Thomas Nygren och Per Kvist i vanlig ordning. Och jag hoppas att vi hörs igen till nästa gång. Det blir dags någon gång i början av februari. Tills dess, ha det så gott. Hej då!